Detta är kassett nummer 2, sida nummer 1. Det är fortsättning på intervju med Algo Skogsberg, Rockford, Illinois. Kassett 2, sida 1.
Jag kom hem då och så följde de med upp till norska gränsen på tåget och så gick de tillbaka hem igen båda två, för vi har arbetat tillsammans i ett par år där i stenschaktet. Så de tog av en dag och följde med mig så att jag skulle komma rätt. Se. För jag är ju dum och hade inte varit någonstans. Så.
Vad pratar ni om här när du arbetade på V-kassa vid Stenkrossen och sånt?
Ja, de...
kort, eller?
Nej, det var bara släggande och slåss. Och efter sprängning måste du slåla i betar så du kunde få det i Stenkrossen. Och så sprängde vi diken sedan, för det var berg genom hela Solbergsskogen där. Så vi sprängde diken på båda sidor. Och där fick du 6 kronor metern. Då fick du göra läggare, som de sa, ett hål på långsidan, så spränga bort sig. Men det gick rätt så bra.
En höll borrut och en slog.
Ja, vi har 2 som slog. Jag var vänster och min andra bror han var höger och den andra han vridde barret sig. Och vi tog riktiga rönnslag på slutet när barret blev slött. Vi fick använda 3 bar olika dimensioner. Vi började med en bröstare kallade jag för, med större hål. Och sen lite mindre och sådana, så att det blev ungefär ett par meter sådär.
Hade vi med i Ersa då och Västerborgen med?
Ja, vi hade en tält Ersa. Som vi växte våra borr på, och jag var smin.
Alltså ni gjorde det själv?
Ja.
Nej, vi kunde härda dem tillräckligt?
Ja, vi härdade dem, men det gick aldrig sönder.
Inte det?
Vi slit ut dem, men det gick aldrig sönder.
Hur länge höll ni på med ett borr innan ni blev trötta på att slå rundslag?
Ja, det gick ungefär en och en halv meter. Sen var det allt, fick du väsa om dem igen för nästa år. Så. Men det tog, ja du tog och kött. Skar av borret, det gamla borret. Jaha. Så det kommer annars att bli spräcker i det.
Så du kunde inte vässa upp den gamla?
Ja, nu måste jag slå den till. Vässa om det. Och sen när vi kom på tåget från New York så... Ja, det var en värmlänning. Han var sjuk som allting efter han kom av båten. Och det var en annan som sa, ja du blir ju sjuk nu på torra landet så det är ingen idé att försöka hjälpa dig.
Men du, innan vi lämnar Sverige nu, vi fortsätter lite grann mer med det här med
stenkrossen
och det är intressant. Hur länge höll ni på i ett sånt här ökt och slå på borret?
Ja, det tog ungefär en 5 timmar och bara en och en halv meter.
En liggare
som du vill slå för hand.
Var det värre att göra en liggare eller en rätt ner?
Nej, ja det var det nog kanske, men det gick rätt så bra. Du var van vid det så du slog aldrig fel.
Se. Och den som höll på borret, han märkte naturligtvis först och ni slog fel?
Ja, ibland så hade hon det riktigt nära handen så hade han en slags grej, en tång som han kunde vrida det med sig.
Så han hade inte näven där då?
Eller? Nej, han hade inte näven där, de blev nära. Det var så här långt emellan då, ungefär en 10 tum eller 12 tum, då slog vi allt rönnslag. Men det träffade precis, vi var så vana vid det. Så.
Och ni var inte trötta efter ett tag heller? Utan
nej, inte på den tiden. Vi var vana vid hårt arbete.
Men hur länge tog ni någon rast emellan och satt och pratade på en tid?
Nej, det är bara håll på bara tills vi gick hem för lunch och gick hem. Det var bara en 10 minuters väg bara. Så.
Vem var basen utav i 3 här?
Ja, det var nog de äldre pojkarna, men det var inte mycket att vara bas för man fick ta en slägga, sen en bila. Det kallade han för bila. Det var kanske en fyrkantig ände på en du fick för lärare och hur det slå sten så gick isär, för det var granit. Se. Men efter du har haft dynamit i den så på vintern så hade vi dynamiten i rocken inne på innerfickan.
För att hålla varmt.
Så han inte skulle frysa sig. Och så gick vi och slog det. Jag var inte någon som tänkte på någonting sånt där. Det var inte farligt. Och nu tog och satte knallhatten i dynamiten, så tog den och satte mumlen och bit fast i kärtrån. Om det hade exploderat, huvudet fallet av. Men det blir massa van vid, så det gjorde man alltid.
Var ni lärda allihopa att sätta på stubintråd och knallat och sånt?
Ja, det hade vi. Vi hade sprängt lite hemma på stenar och så där.
Det var ingen som lärde dig då?
Nej.
Men du lärde dig direkt på arbetet?
Vi fick lära, det stod på paketen hur mycket tryck dynamiten kunde stå. Det var 70 kilo tryck. Så det var ju bra säkert i alla fall. Men så kom du, när du höll på att borra, så kom du till en spricka. Ja, då gick borret in i den där sprickan och då fick du... Det var svårt att komma igenom, så fick vi skjuta sina med en liten patron och köra in i hålet och blåsa ut det, och så det kommer från spräckan, se. Bränna bort det, se.
Hur många gubbar la i en sån där liggare som var tvärs över på en...
Ja, vi ungefär la in ett kilo då.
Ett kilo.
Vi sköt en gryta där inne, sände in små patroner och det blåste ut, så det blev en liten gryta där inne, så vi kunde få dynamiten på en plats. Och sen körde vi in dem där och sen satte turbintrån. Ja, det var inte så värst långt, bara körde in där, sen höste vatten efteråt i.
Alltså vatten?
Så det blev lufttätt, det var allt det behövdes. Vi använde vatten. Det behövdes inte vara, du behövde inte plugga någonting.
Så det blir ju lite hål där inne då, eller gryta som du säger?
Ja, och där låg dynamiten och...
Där pressade ni med en pinne då?
Ja. Det var allt inte.
Och den sista gubben hade knallat den?
Ja, han bara bit ihop den där och körde. När vi sköt gryta, du vet, det här är bara en stubin som är helt lång. Med en halv dynamit och bara körde till och sprang på sidan och stannade vid sidan av hålet när det blåste till. Men det blev en gryta, så du kunde få in ett kilo där. Men du kan få hålla på en halvtimme och göra det där, så.
Och det hände inga olyckor som du var med om?
Nej, det var aldrig några olyckor.
Så, det var...
så de kunde spränga, du kunde spränga en vägg precis rätt ner. Men då fick du borra hålna så här långt emellan. Det var ungefär en 8 tum eller så. Så kunde du få en... Och men det var, de måste använda elektricitet. Så de alla gick på en gång.
Ja. Så ni använde det även när du var med?
Ja, det gjorde vi aldrig. Men jag såg det gjorde ni i Göteborg sedan ni var där nere. Vi cyklade dit ner en gång och såg hur de bara sa, för de höll på och sprängde på vägarna. Så.
Men de använde väl maskiner för att borra, eller?
Ja, de hade kompressors,
ja. Men du sa det nu att 1,5 meter, hur många timmar tog det att borra det, sa du?
Ja, det tog ungefär 5-6 timmar.
För 1,5 meter?
Ja.
Alltså det tog så pass tid?
Ja, det tog en halv dag. Men då hade vi nog arbete sedan för kanske en vecka för att få ut den sin och få köra en skottkärra med ett järnhjul på. Det var inga
gummihjul.
Det fick du att ha tunga rätt i halsen. Ja, om du körde på en liten sten så välte hela alltet ut. Du kunde inte hålla det.
Hade de bra redskap nu i vägkassan med...
Ja, de kom med plankor och med släggor och både för att köpa själv. Och dynamit. Ja.
Och dynamiten också?
Ja. Och vässningen, det gjorde vi själva, men till början med så hade vi ingen tältärsta, så vi köpte en, och det gick rätt så bra.
Så nu ni var inne och köpte dynamiten i Brålanda då, var ni tvungna att ta intyg att ni skulle spränga så och så?
Nej.
Det är vem som helst.
Ja, vi fick tala om vad det skulle ha där för, och var att vi arbetade på vägkassan. Och då visste vi, för vi hade en han som betalade oss och så där vidare, vägmästaren. Om han hade gett våra namn, det vet jag inte, men vi köpte borr och aldrig kände oss i alla fall, se. För de hade reda med samma på att jag var uppe på skjutbanan och tagit första pris, se.
Ja, det var ett annat kapitel i
skjutkapitlet
här, så att säga. Så det var ditt stora intresse och
ja, tillhörde en grupp. En grupp Och
hur många var ni där uppe?
Ja, vi var väl en 15 eller 20 stycken som sköt.
I din ålder?
Ja, ja, min ålder och lite äldre, för jag var väl en 17 år, då, 16 eller 17 år sedan jag började.
Och den skytteföreningen, den var en äldre, så den var...
Den har varit
många år
före, men den gruppen har slutat upp. De hade så mycket elände med kulor, gå fel plats. Intill de fick en mur på berget så de kunde hindra kulorna för att gå vidare. Så de byggde en stor stenmur uppe på berget som de sköt emot. Så det kunde gå att kulan hittade berget och så åkte det över och sen gick den kanske en 1000 meter längre. Så.
Var var skjutbanan?
Det kallar för Tinggården. Det var rätt bak. Du kommer ihåg var Frida bodde i Rödkila.
Jag vet ungefär var det...
Matsson svarade på den tiden. Uh-huh. Och de åkrarna gick tillsammans och Tinggården. På 300 meter så var vi rätt på andra sidan. Det var en bäck där nere i Rödkilan.
Så 300 meter det var maximum?
Ja, men jag sköt aldrig. Jag var bara 17 år då så jag låg på 100 meter i första klass. Men de som var på 200 meter, de hade tre liggande och två stående skott att skjuta i tävlingen. Men jag låg på 100 meter bara i liggande ställning. Och det är ju mycket lättare. Men jag hade 200 av 200 passable, men det var det 5-1 som sen gick i den där mörka bräcken. Och där hade jag 13. Och nästa man var från Borås någonstans. Det var hela Älvsborgs län som låg där och tävlade. Så.
Alltså på den speciella dagen när du var?
På I6. Vi var nere på I6 då. Så det var någonting nytt hos oss. Vi hade aldrig sett I6 skjutbana
för. Och det är på Västgötadal?
Nej, men det sköt mot Vänern då. Vänern, så. Ja. Så, och så fick du lösa skott i fickan. Du fick 20 skott. Och om du satte i 6 eller in för lite, då förlorar du 5 points. Så du får hålla reda på det, så du bara satte in. Annars var det med ramen, det fick du inte. Du fick lösa skott. Och så fick du du fick några sekunder att ladda sig. Och då får jag hålla reda på hur många du hade. Och sen stod en kapten och major och kommenderade när du skulle börja skjuta och när du skulle hålla upp. Du fick kanske en och en halv minut att skjuta 5 skott. Så.
Kunde du lägga de 6 patronerna?
Nej, jag hade dem i fickan.
Du måste ha dem i fickan?
Ja, lösa.
Men du hade bara 6 där då, så du visste att när du tog slut den sista så...
Ja, no, vi hade 20 patroner.
I fickan?
Ja.
Du
fick hålla reda på den tiden, man kommer ihåg bättre.
Så du hade inga problem med det då?
Nästa man han hade 12, 5 meter, jag hade 13 i Mira, det var det högsta. Så då kom det en magsjuver nu från Karlstad stift.
Det fick du som första pris, ja?
Ja, första pris. Och sen ville jag att jag skulle gå nere i Bohuslän och tävla det, men jag bryr mig inte om det där för att jag hade andra grejer att göra än att gå där och skjuta.
Var du inte intresserad av att nu?
Jo, men nu kommer det ut så det är för mycket okänt folk, det var inte så roligt. Nu var med dina egna grabbar så var det mycket trevligare. Du går ner och ligga i ett par dagar där, det var inte för intressant.
Så du var mer intresserad av att vara med dina egna kamrater?
Ja, ja, ja.
Skjuta en 5-1 och åka ner?
Ja, vi gick ner då, några pojkar i Vänersborg. Och det var en grosshandlare pojk. Och han hade en sån där Model T Ford. Och vi åkte alla i den. Så. Och här var gevär med oss och de sjöng hela vägen när i Vänersborg. Ja, de var trevligt.
Så det var välbesökta tillställningar av den skytte?
Ja, så det var Älvsborgs län som hade gjort i ordning det där. Så. Och så tog de Väl, det kanske var, hade andra platser att skjuta på också i andra skjutbanor som var närmare var det bodde. Men Vänersborg var den närmaste vi hade sig.
Så det var ett stort intresse för skjutbanor?
Ja, ja, på den tiden var det bra många skjutföreningar som höll på att praktisera.
Men nu utav alla dessa som var intresserade av att skjuta också, då skulle ni ju tro att de var intresserade av utav det militära och få en uniform och använda talangerna där inne, men det var inte.
Nej, det...
Vad tror du det berodde på att det var...
Väl, du hörde så mycket när du kom hem att maten var inte så vidare bra och det var så mycket sergeanter och farnjunkare som var besvärliga och kom överens med och så vidare.
Så skrek och skrommade.
Ja, så bara visa att det var patroner, se.
Och du tror att de som växte upp inte vet av det trycket?
Ja, vi hade en, han var lite mer konstig, han hette Erik, om du har talat som Skvätter i Kättarbol. Okay. Men han var lite konstig så när han såg farnjunkaren tog han åsa mössa och hälsa på honom. Och du måste göra honör, se. Ja. Så han såg farnjunkaren uppe i fönstret. Ja, du har det du, bra. Du kan sätta dig uppe i fönstren och bara lata dig och inte göra någonting.
Hette du? Vem var han?
Ja, han hette... Vad hette han nu? Oskar. Oskar i Kättarbol.
Var han i din ålder eller var det en som var äldre kanske? Eller?
Ja, hans bror var äldre. Han har varit i Amerika men han blev lite snurrig resande hemmen till Sverige. Kanske hans mor och far levde på den tiden, ser jag. Men han var här i denna stan, ser jag, här i Rockford. Men Skvätter, han var inte så dum att göra. Han var lite smed och han kunde göra vad som helst i elektricitet och så där vidare. Så han var inte dum, men han språkade så mycket, ser jag.
Och det var därför han fått namnet?
Skvätter, ja. Ja. För han, jag vet inte hur det bar sig åt riktigt, men det var nog under tiden när han levde hemma på gården när han gick och språkade massa vad de sa, jag vet inte vad jag säger det, ha?
Vilket då?
På svenska.
Jo, naturligtvis.
Ja, men har du den på?
Ja, men det gör väl ingenting, det är ju det är en autentisk historia.
Ja, jag hade inte värt att säga det i alla fall. Men kanske när jag var hemma och hälsade på, då träffade jag honom, då hade han bil.
Ja, så han levde fram i vår tid så att säga?
Ja, till 68 så hälsade jag på honom.
Så,
där,
ja.
Så det var ju roligt att träffa honom i alla fall, för att det var ju mycket tillsammans. Han kom alltid och hälsade på, för det var inte någon annan plats han kunde gå på. Okay. Som, och så fick han ju kaffe och dopp och så där hemma, du vet. Det var alltid... Skulle du alltid ha kaffe när du kom.
Men han hade gjort militären?
Ja, han gjorde militären, ja. Men det var nog före min tid, för han var lite äldre än vad jag var, se. Men jag kommer ihåg honom för att jag var ju bara en liten pojk, du vet. Men man satt där och lyssnade i alla fall, se. Det var ingen annan plats att gå. Vi hade ett stort rum där, du vet. Vi sov och ett sommarkök. Och det var ju kallt, vi kunde inte vara det.
Så han nu... Han visade prov på en sak, att de kunde säga emot den militära överheten utan att...
Ja, det var hans bror det, se.
Och det var hans bror?
Ja, ja, Erik hette han. Men han var inte varför de tog in den militära, för att han var ju så konstig, se. Det var vi sände hem ifrån Amerika, se.
Men han hade varit i militären innan han kom till Amerika?
Nej, han gick in militären sedan efteråt.
Det var under första världskriget kanske? Någon gång.
Ja, det var nog det. Det var efter det, för att det var kanske 1919 och 1920 och sånt där. Det var före när, ja, min äldsta bror, han gick 1921 och var han i exisen. Men han gjorde så att han kunde se någonting, så han bimmer lime med samma. Se. Så då fick han arbeta i köket. Och det var ju mycket lättare, behövde inte vara ute och exercera. De fick väl lära sig att hälsa och göra honör och sånt där. Men Det var inte mycket militär.
Men det bet inte på honom att göra honör.
Nej, nej, han tog sig av mössan när han hälsade på dem. Han kom ner i stan. Han tog alltid av sig av mössan när han hälsade på dem. Och det gjorde, de kände till en, det blev sig aldrig om. Men...
Så det var Skvetter?
Nå, det var hans bror.
Skvetters bror, ja.
Ja. Nå, Skvetter, han var rätt i huvudet. Jag kände dem... Jag arbetade på Kallarna då, och då var hans mor och far där och arbetade för att göra lite pengar på den här gården som jag arbetade på. Det var inte större gård och de fick hyra för det var gammal folk. Och de fick mat och mjölk och så där vidare och spannmål och för de arbetade på sommaren. Ja, det, jag kände dem mycket väl också. För jag var där och arbetade i par säsonger och valla kor och så där vidare, så hjälpa till. Jag fick göra annat arbete också, jag var bara 7 år gammal, men då fick du att stå i lika bra som en dräng.
Du visste vad du skulle göra?
Ja, det behövde inte säga någonting.
Det gick inte att komma och säga att du inte förstod vad det var eller så, utan...
Nej, jag fick så för hand, havre och råg och plöja och harva och göra allting.
Vem hade lärt sig detta nu? Pappa eller?
Ja, det fick man lära sig hemma. För när jag var ungefär, jag var inte riktigt fullt 6 år. Jag hade inte börjat skolan, men min bror han skulle gå och läsa sig. Så jag minns jag skulle gå en dag i veckan som de gick till kyrkan. Men de ville ha mig att stanna hela veckan så han kunde arbeta. Han var större, så han var en 13-14 år. Så då ville jag ha mig hela veckan, så jag stannade hela sommaren den, liten som jag var. Och jag hade en 13-14 kor på att ta reda på.
Så det var en hel del, men du var inte irriterad över att det var mycket att göra, utan det skulle vara på det viset?
Ja, det skulle vara så att jag tog vara på korna. Så.
Och det gick inte att fuska och säga att en ko hade gått bort i en...
Nå, de ville gå upp i C-åker nu vet, men det fick man att passa på, ja, en piska. Så. Fick randa upp dem ibland så de kan komma ihåg att det inte skulle gå där.
Du talar på här nu med Skvetter, det är ju ett bra exempel. Var det många sådana personer när du växte upp i bygden runt om? Att det var någon som var lite grann, som du sa, märkvärdig?
Nej, det var de inte, men vi hade ju... Smedpojkan, vi har en i Chicago nu. De var väldigt bra. Det var en som hette Lars, den äldsta pojken. Och han kunde ställa igång allting. Och de kom tillsammans och dansade och gjorde folklekar och så här. Han kunde alla leka, men han kunde inte sjunga. Han bara dundrade på och höja sången och fick vi andra sjunga med. Men han kunde inte hålla ton. Men han var julmakare och snickare och byggde hus. Och det var en väldigt förstklassig snickare. Så. Ja. Och sen hade smia i samma hus. Hans far var smed och hans bror var hanslångare. Och de väste plogar och harvar och sådär. Och beslog.
Ja, han lever fortfarande i Chicago?
Ja, den ena utav dem. Han arbetar ute i bön hos en annan gubbe där i bön. Det var 2 gårdar i bön där. Se. Och han arbetar på den. Han var lite större, för han var väl en 3 år äldre än vad jag var. Se. Men han var där i många år tills han växte upp. Efter han hade gått och läst, ja, då gick de ju hem sedan och försökte någonting annat. Och tog drängplats och sådär.
Vad hette han den här nu som var julmakare och sångledare?
Han hette Lars.
Lars?
Det var Lars och en som hette Alfred, men han gick till Amerika för när jag var stor nog att förstå någonting. Han var i Amerika här i Chicago och han började en fabrik, göra maskiner och sådär. Han var klyftig den också, men... De andra var stora pojkar allihop, men han var lite mindre. Han kom hit till Rockford och hälsade på ett par gånger på oss. Hade han sin bror med sig.
Så han kunde konsten med att leka? Och...
Ja, vi var ute och sjöng annan dag jul på Och så där vidare hade vi en stor stjärna med färger i med ljus inne och sen gick den runt den där.
På. Så det gjorde, ni gick till hus då?
Ja, och sjöng.
På annandag jul?
Annandag jul, ja.
Ja,
men massa står ju där, vi höll på hela natten. Nu vi kom inte hem förrän klockan 7 på morgonen.
Och det var en gammal sed, den har
ja.
Nu.
Nej, ja, det tror inte det gör den mera, men
då var det nu växte.
Han har gjort en stor stjärna så här med riktiga stolpar i den.
Ja.
Och
sen är det ljus.
Ja, med olika färger på pappret så det var väldigt fint. Och sen snurrar du runt den här framför fönstret när vi är utanför och sjöng. Så vi kunde se alla färgerna. Se.
Säger du det?
Ljuset stod rätt upp och ner och du höll den där. Det var en ståltråd, en styr ståltråd. Gjort, allting var gjort av papper. Se.
Och det var ju på kvällen när det var mörkt?
Ja, när vi ungefär vid halv ett, då började vi. Men vi gick bara
ihop. På natten?
På natten, ja. Då, och det,
ja, det var ju på morgonen egentligen halv ett.
Ja, men det var på att passa på så vi skulle in och ha kaffe på varenda plats.
Ni var inbjudna då på varenda ställe ni
Ja, vi kände oss du vet. Men.
Hur många ställen kunde ni gå på då?
Ja, vi gick, vi stannade, först så var det nog hos Agda Gunnars syster, Lars Petter där. Och så gick vi till Kroksmyra. Det var bara ett stenkast och ett bra landat hel, men det var inte långt att gå. Så. Ja, så gick vi gick hem och sjöng i vårat hus och på Norskogen och en annan gård som vi hade lite släktingar som bodde. Och sen gick vi ut i Troneberg. Vi hade flickor och pojkar som var med på våra gäng när vi hade tillställningar och sådär och pojken han spelade dragspel. Så det var, ja på en kväll så kanske vi gick till någons loge och hade dans där. Vi kunde få ihop en 12-15 stycken kom och det var dans där på tidigt på morgon klockan 4 blev ju ljust på sommaren du vet. Ja det var ljus före det. Men vi brydde oss inte om det.
Och det var alltid någon som kunde spela dragspel eller?
Well, han hade två systrar också. Och de var med, du vet, så de tog honom med när de visste det skulle bli dans där.
Så han hade?
Det kunde bli vems loge som helst. Ni kom tillsammans, gick vi dit och det var inga telefoner som man kunde jag göra i ordning i
förbi. Men jordgolvna nu, var det vagnarna utdragna och allting var
ja,
klart?
Det, ja, om det inte var så drog vi ut dem.
Så ni gjorde
men på sommaren du vet, så var det ju alltid ute för det mesta, de där vagnarna.
Jaha. Men nu på annandag jul, när vi går ifrån det, vad sjöng ni för sånger? Var det salmer eller var det?
Ja, det var en julvisa.
Alltså,
Guds son är född på denna dag efter faderns välbehag, så var några orden. Det var ju religiös sång.
Så det var alltså enligt årstiden eller?
Ja, det var lite visa i den också, men det var lite religiös också.
Hur många kunde ni vara utanför det fönstret? Och
ja, vi kunde vara en 15-20 stycken.
Kurs.
Det blir precis som en massa djur, för det är ju enkla fönster och det var inte mycket tätt i väggarna heller så.
Men det var ju bedrövlig lag att få in i huset på annan.
Ja, det var hade stött igång till jul.
Så vi fick kaffe då och kaffe?
De hade, ja, de hade julkusar och grejer och kaffekakor och sånt där.
Och så hur länge behövde ni sjunga nu innan de öppnade?
Nej, vi bara sjöng den sången, sen kunde vi sticka iväg och inte behöva gå in. Om det var gammal fart så kanske det inte sprang ut och fick tag i någon utav oss.
Alltså ni hade förstånd på det? Att ni
ja, hade ja. Så vi kunde inte gå in på alla platser. Okay. För det tog för lång tid. Se. Mm. Men så de visste ju att vi skulle komma så vi låg där och vakta.
Men om ni nu till exempel kom in, hur länge tid spände ni er? Sjöng ni
ja, det kanske de satt och språkade. Det kanske tog en 10 eller 15 minuter.
Ni sjöng inte mer inomhus?
Nej, det gjorde vi aldrig. Men det var ju massa språk. För vi kände ju folket och det. Så det var som vanligt.
Ni hade med i några nyheter och ni fick några nyheter. Och det
ja, det var inte mycket nyhet på den tiden.
Alla känner till dem.
Ja.
Så, och det höll på hela tiden när du växte upp?
Ja, sen jag var liten. Jag var nog kanske 7-8 år när jag följde mig. För den här Lars, han tyckte om mig, sig. Och han var ledaren.
Julmakaren.
Mm-hmm. Och han skulle ha mig med varenda gång. Så skulle jag vara med. Jag var ju för liten för den där, för det gänget. Men jag tyckte det var roligt. Det var ingen annat roligt att ha, du vet.
Men han hade ingen sångröst, men han visste vilka sånger ni
skulle. Ja, han kunde dansa och han kunde västerlekan. Hur det gick engelskan. De hade en engelsk dans också som de hade.
En engelsk dans?
Ja, amerikanskt.
Säger du det?
Ja.
Och det är någon svenska?
De kallar den för gick engelskan.
Gick engelskan?
Ja, det var namnet på den.
Vad menas?
Ja, de gick som de gör, de är...
Alltså de kallade det för gick engelska?
Ja, de kallade den för den på svenska. Så. Oh, men de gjorde den alltid då för att de fick springa lite fortare då, så det var inte så noga.
Du vet inte hur den kom in till Brålanda?
Nej, det vet jag. Han hade... Kanske han hade fått dem, han hade alltid reformatorn, kontemplaretidningen. Ja. Den här Lars. Han var lite gärna mera, hade reda på lite mera grejer än vad resten man hade. De visste inte någonting om. Men han lärde reformatorn och han läste den. Och på den tiden så var de mera vakna i de tidningarna. Det var ju kontemplarna som sände ut reformatorn sin.
Och de hade fått en hel del från Amerika kanske, som med sånger och uttryck och sånt.
Ja, och ja, det kan nog hända. Kanske det var ju många amerikaner som och folk som for fram och tillbaka, så de kanske har lärt sig, du vet. Ja.
Det var inget engelskt amerikanskt uttryck som du snappade upp under ungdomsåren.
Nej, det var bara de sjöng den melodin bara. Det var inga.
Det var på svenska.
Det var på svenska, så. Men vi praktiserade alltid lite gärna förut. På logen hemma. För det var de mesta var närheten där. Så. Men han kunde ställa upp med, det var kanske enkla danser. Så. Ja.
Och det område som ni höll i nu, det var i omgivningen runt där ni bodde?
Ja, det var Bodarna där och lite utav Tronenberg sedan. Det blir lite större och Björnryd. Det var ett par... Ja, det var en som flyttade dit och då blir det lite längre i omkrets. Så på en midsommar, ja, vi hade stång och allting, klädd stång och så dansade på logen. Men de kunde inte alla dansa på en gång. Så då gjorde en del ringlekar utanför och majstången och de andra dansade efter dragspelet in på logen. Men de hade alltid bra dragspel. De behövde inte betala någonting. Det gjorde jag för de satt hela natten och spelade.
Använde ni fiol någon gång?
Nej, det var aldrig någon fiol. Det var bara dragspel och kanske två dragspel ibland.
Så dragspelet, det var...
Ja, det var det bästa. Det var det bästa. Så. Men den inne, han brukade alltid gå ner i Vänersborg och spela för tillställningar på dansbanor. Så, men då fick han betalt. Så. Han bodde där nere i Timmervik, den där grabben. Jag fick alltid gå ner och tala med honom. Så han kom upp.
Och han ställde upp gratis på logdanserna?
Ja, ja.
Ni gick inte runt med hatten och tog upp?
Nej, men vi hade alltid mat och sådär. Stod på bordet hela kvällen. De kom in och äta var när de ville sig hemma.
Det var alltså rikligt med mat och sånt?
Det var, för det mesta var det hemma. Men sen en sommar så gjorde Lars en dansbana där uppe. Han hade spikat ihop bröder och hade dansbana. Men, det blir mycket, så mycket, kom så mycket fulla gubbar runt och de vill ha fläckorna att dansa, men de vill dansa med de där fulla gubbarna, så det blir slagsmål och sådär. Och Lars, han var ju så stark så han tog de där gubbarna och slängde dem in i skogen över staketet. Så hans mor sa att jag vet inte vilket som är bäst, att ha fulla hundar eller ha grötvalpar, sa hon. Våra danskare slår ihjäl dem. för de var ju så starka de där smederna. Han tog dem i ett par grepp och så slängde de över stänget in i björk. Det var en massa buskar där och åkte de in.
Var det sådana som var längre bort ifrån eller?
Ja, det var luffar och sånt där som kom och gick. Ja. Och det var inte något vidare att ha. Men det var en del folk som tog in dem, de arbetade lite grann och de fick stanna där och det var det värsta folk du kunde ha.
Men det som höll sig inom den här omkretsen du talade på, Björn?
Ja, det var ordentliga det. Det var de som bodde i den omnejden och det var ingen sprit eller någonting.
Det var ingen som vågade göra ett hyss då, för att då blir han ökänd.
Ja, så när vi började arbeta då köpte jag alltid hem svagdricka och sockerdricka och sånt. Jag hade en stor tunna med is i och så där vidare. Så. Det var fritt. Men då arbetar man som man hade pengar, det vet.
Så ni hade tog upp is på sjön och la i sågspån?
Ja, de hade, en del folk hade lagt dem i, vi gick upp i Skörru, där hade de lagt dem in i halm över sommaren.
Och det höll sig?
Ja, det höll sig. Så det insulerar, halmen den insulerar för det är luft in i stråt.
Och det är bättre än sågspån?
Det är bättre än sågspån. För det ligger för tätt, men det här är luft in i stråna.
Så är det.
Ja. Ja, vi tog upp is på, ja, uppe i Skärrud och såga is där.
Det var på Vänern
det? Ja, det var rätt på en bäck som ni tog upp där. Ja. Men jag försökte och skulle ha hästen närmare med släden när jag schaktet. Men han tog ut den och stampade den där sporren där. Det gick rätt genom min tå. Genom stövel och alltihop.
Ja.
Oh, jag låg där i veckor tag med benen upp i taket för det verkade så hemskt. Men jag gick aldrig till den doktorn inte. Det blir bra igen.
Det blir självläka sig.
Det självläka sig.
Så ni använde is då även i hushållet i hemmet?
Nej, det var allmän is.
Det var bara för extra tillställningar?
Ja, ja.
Om för mjölk och så, det kylde ni i kallkällare eller?
Ja, de hade jordkällare och sten. Jordkällare. Ja. Men den mjölken blir inte gammal i alla fall för att det var ju så många hemma, ja, så den gick åt. Ja.
Tog den på direkten?
För separerade den, det var bara skummjölk, men de separaten var inte så vidare. Tog rengöra grädden från mjölken, men de gjorde smör utav den och sålde mesta smöret. Ja.
Så det var de... Nöjerna ni hade då, till exempel när du växte upp, det var det någon mer sed?
Ja, vi hade, ja, no, det var under året, under vintern, så då, allt det här folket som var med, de hade alltid en tillställning i deras hus. Och där hade vi dans i. Och så kanske det var en annan gård. Och de hade en tillställning, så där de kunde ha dans och komma ihop ungdomarna, så de gick runt hela vintern den vägen.
Hur kom ni överens om nu, eller hur fick du reda på att det var dansport i
Tumba? Ja, vi talade med dem, så vi var ju alltid umgänge med dem.
Och då beslutade ni att ni skulle träffas
där? Ja, att det skulle vara där. Så det blir fullt hus varenda gång. Så.
Men det blir ju många där och husa på en gång.
Och ja, ja.
Det blir sin tramp och morgons.
Men det var inte så många, en del platser. Det var ju, ja, det var ungefär en 3 eller 4 stycken. Så. Men de hade alltid ett stort rum, du vet. Så.
Salen?
Ja, ja. Ja, vi hade, min bror, han hade byggt in till huset så vi hade lite större rum på ena änden. Så.
Hade ni kakelugn och illa upp då? Eller?
Nej, det hade ingen vidare. Det var inte en vidare värme det, men det blir varmt för att ha så mycket folk, du vet. Och lampor och grejer, så det var ingen som tänkte på något, på den värmen inte.
Det var fotogenlampor då som...
Ja, sen hade vi ju ett en sån där öppen spis i sommarköket. Den gick för full fart. Så.
Och då drack ni kaffe då?
Ja. Ja, det var smörgåsar och ja.
Cleaning.
Ja, det var allt möjligt. Hemma kallade för plässor. Det var,
ja,
det var
småbröd.
Småbröd, ja.
Ni hade inte cleaning?
Nej.
Du kommer inte ihåg att ni använde det uttrycket?
Ja, det har jag aldrig hört för.
Det kanske inte använde sig nere då nu.
Men de hade alltid allt möjligt, mat och smörgås.
Ni hade inget annat uttryck för smörgås?
Ja, de hade bara smörgåsar och,
smörgåsar, ja.
Och kokis och sånt där. Så.
Alltså plässor.
En plässor, ja. Jag måste skratta av min bror, han var över till till mammas kusin och hon skulle bjuda på kaffe. Och hon använde snus i kärringen till. Och hon hade den alltid en liten klut, en litet tyg. För hon hade när vi hade tänder så hon hade den i en trasa sig. Och hon hade bakat och han fick en plässa. Och det låg den där kluten i plässa. Han bit i den. Den gick inte av. Så han stack den i fickan riktigt kvick. Det var Axel, det var det han fick den. Och han så hon inte ska få reda på det. Men han åt inga mera cookies.
Ja, hon var ju före sin tid. Det var vi började med snus nu, vilket sån här smal...
Ja, de gamla kärringarna gjorde att en hel del på landsbygden.
Hon gjorde sina egna klutar då?
Ja, och rullade in och hade här inne sig. Men den där, hon bakade så här, den ramlade ut och kom i deg.
Alltså det förekom att det fanns runt om i små...
Ja, det var en... det var en kusin till min far. Hon kusin till honom. Och vi bodde nära som här till det huset där borta. Det var smågårdar, se. Så de gubbarna gick tillsammans och spelade knäcktepass och så där vidare på söndag eftermiddag. Det var den enda tiden de hade, se.
Använde de flesta gubbarna snus
på den? Ja, det hade.
Så det var allmän?
Ja. Så min far, han använde snus. När det blev krig och de inte kunde få några snus, då var han sjuk. Han var blek i ansiktet. Jag trodde han skulle dö, gubben.
Alltså det var så hårt ansiktet?
Ja, men så kom vi på att de torkade körsbärsblad. Så han kunde röka det. Och det hjälpte lite gärna.
Så han rökte också? Och...
Så ja, han började då under tiden han inte kunde få några snus. Och då rökade körsbärsblad, en pipa.
Alltså det tog,
ja, det,
tog skruv med en gång.
Ja, det hjälpte lite grann det där.
Ja, du talar på stenarbete. De använde väl snus, de kunde inte röka de som var i stenbrott och...
Ja, vi använde ingen snus någon av oss pojkarna. Axel, och äldste pojken, han använde ingen snus. Den enda som använde sedan var... Anders Gustav Laila, en Alex, och hennes, hans svärmor, hon sa, du kunde aldrig ge mig snus, för han jagarna fick tag på när han skulle ge en prissnus på skoj. Men han kunde inte hålla den, men så kom han att tänka på att han höll den och så tog han från egen snus och la på en av den. Jag var vilken liv det blev. Hon spottade hela kvällen.
Men det var väl ovanligt att Runtemur använde snus nu, den här gamla...
Ja, det var sällan du kunde se någonting som det...
Men... Så hon spottade då, precis som gubbarna gjorde, spottade snusen och säger.
Ja, de fick det göra, det vet jag. Jag vet inte om hon la på någon snus och gick bort eller så, kanske hon inte gjorde det då. Tog ut bussen.
Du såg ingen av de äldre som rökte pipa eller?
Ja, det är en del hade pipa, men för det mesta så var det snus. Det var nog det billigaste.
Men det är inte mer som rökte då?
Nej. Det kanske kunde vara någon långt ner i skogarna som rökade kritpipa eller någonting sånt där, men det var inte ofta du kunde
så
se.
Så du tog inte an den lasten att röka kritpipa?
Nej, röka aldrig sin. Ja, man kanske blev bjuden på en cigarett ibland. I gänget, men tyckte aldrig om det. Man fick gå och sputta och leva rundan.
Så din generation nu som växte upp, höll de sig borta ifrån tobak och snus, tror du? Eller var det många som...
Ja, de rökade aldrig heller.
Inte det?
Cigaretter var kan något nytt på den tiden, si. Och så de hade ett öppet ände på cigaretten, så det var ingen tobak i. Nu har de ju tobak i hela cigaretten. Mm-hmm. Så det var bara öppet, ett munstycke som var gjort av, höll tillsammans med cigaretten. Men Nej, det var inte mycket. Det var kan på den tiden så var det inte mycket cigaretter.
Så inte du åkte inte brålarna till exempel på oktobersmarknaden nu?
Ja.
Du såg ingen som rökte cigaretter?
Ja, det kanske det var, men vi brydde oss aldrig om det där. Så.
Och cigarrer, det var hästhandlar och...
Ja, det var för större, det var för dyrt, du vet. Så. Köpa en cigarr.
Det var det?
Ja. Nå, sånt. Det var ju nog att man köpte karamellerna en gång.
Så att om det luktade cigarrrök, då det, luktade det härkar då?
Ja, det var härkar. Så. Jag fick ta aktare för inte...
Och blanda sig med dem.
Ja, men nu ska vi gå och ta med.
Lucia? Hur var det med det på den tiden? Använde de...
Lucia, det sjöng vi aldrig någonting.
Inga lussegubbar som sprang omkring?
Ja, det fanns inget. Det var bara annan dag jul och påsk hade vi en stor...
Det var en stor högtid.
Ja, vi dansade på ett stort berg, både i skogen och repa ljung och hade en kärtunna uppe i luften på en stor lång stång med eld i på natten. Det höll på och det var ju på... I maj kanske, eller i april blir det, så det var inte så vidare kallt heller. Så. Men det var alltid påskild måste det vara.
Du vet inte anledningen varför, utan det var bara så att det var så år efter år.
Ja, det skrämmer bort påskkärringarna.
Alltså det var anledningen?
Ja.
Klädde du ut efter påskkärring?
Nej, det gjorde vi aldrig.
Vi sprang inte med påskbrev?
Ja, påskbrev hade vi. Det gick till... Johannes på Curls och hans flickor, det vi gjorde ju alltid rita våra egna. Ja, vi kanske kom på att rita en stor tupp och en katt och en hund eller någonting på ett plakat, så det är på ett papper. Och så kanske vi rullade in en karamell, en julgranskaramell i det.
Och slängde in den i
dörren? Slängde in den och så sprang.
Då blir det inte inbjudna?
Nej, vi vill inte bli inbjudna. Vi skulle vara... roligt, man kunde komma undan. Ja. Men den där smins pojk Edvard, han kunde springa så jäkla, han tog mig i alla fall. Och höll mig under armen, jag var liten.
Det var inte bra.
No. Det var
kanske... Då var den påsken förstörd.
Ja, det var förstörelse, det skulle inte...
Ni sköt inte med någonting på kvällarna?
Jo då, vi hade... När vi arbetade i stenkrax så borrade vi ett hål i berget hemma bakom huset. Och så slängde vi in patroner där och sköt den ena efter den andra under påsknatten där.
Ja, så det var hemmagjorda?
Ja, hemmagjorda grejer. Vi hade ett hål där i berget. Och så hade en liten subintråd och en liten dynamit på den.
Efter genomgången av Ellis Island och New York, då kom du...
Till Chicago.
Då kom du med tåget från New York till Chicago?
Ja.
Och hade du någon med dig då? Någon bekant eller?
Nej, jag var ensam, men
ensam?
På hela resan. Utan det var bara de som man lärde känna på båten och så där vidare. Men det var ingen vidare som gick till Chicago och ensam, men gå till Chicago. Men Stockholm hade kommit in på ett par timmar före oss. Det var första resan Stockholm gjorde. Och så det var före oss, men det var en massa folk på kajen där, vad det var, de körde dem precis som koskockar, det var skrik och höja, precis som cowboys, då får de rätta plats, det var ju inte så lätt och de sätta lappar på rocken och var du skulle gå och så där vidare. Så när vi kom på tåget så...
Kommer du ihåg att du åt någonting på Ellis Island?
Nej.
Fick ingen mat?
Nej, vi fick ingen te. Bara vi hade en check på $190 och jag växlade den där. De hade en plats för att kunna gå och växla på amerikanska pengar.
Så du hade mycket pengar med det?
Jag hade $190 på en check där, så det var länge på den tiden. Men vi kom till Chicago, det var mitten på natten, så konduktorn han tog mig in på Union Station och jag hade en liten väska som han la på, jag kunde inte tala med honom för jag förstod inte vad han sa, och han la den på bänken så han skulle lägga mig där. Och jag somnade precis med samma, för vi har ju inte sovit emellan Kanada och New York heller för att den stormen skulle. Men på morgonen så kom han och rökte in mig och skulle vakna upp. Han hade glömt om mig. Så tåget hade aldrig redan gått i kvarter eller två. Så konduktören han stoppade tåget så han sprang tillbaka och fick ta på mig. Och han skakade mig och jag var alldeles ur huvudet. Så jag tog min kappsäck och var färdig för det går. Han sprang och jag efteråt. Och vi fyra, fem kvarter så fick vi springa. För att ta på tåget igen. Så vi kom på. Han hade fått vänta kanske på eftermiddagen. Se.
Fick du mat på tåget ifrån New York?
Nej, det var ingen servering där. Nej. Så det gick. Det fick gå.
Du menar, du åt ingenting mellan New York och Chicago?
Ja.
Ingenting?
Nej, det var ingenting att få vidare på det. Det var natten också, du vet. Se. Men vi kom ner på Sjundegatan och Sjätte Ävne. Där hade de en station.
Här i Rappo?
Ja. Och det var min bror, han stod och väntade sig på morgonen.
Det var din bror, vad heter han nu?
Axel. Ja. Han bor i närheten av den platsen. Och han hade sin landlord med sig också, med en stor wheelie. Och det var bara 4-5 kvarter att gå till att spatsera. Det behövde ingen bil, för jag bara en liten kappsack.
Han hade rätt för en storartat då?
Ja, det skulle vara fint. Han bodde hos gubben, sig. Och så gjorde Werner också, han bodde hos dem och en som hette Helge Karlsson och Gunnar Andersson, han bodde nästa dörr till Jakobssons. Och så vi bodde där en 4 eller 5 år.
Så det var samtliga från Dalsland då, de som bodde?
Ja, det var han var från Borås till Axel Fors i Västergötland, kom den där Helge Karlsson och så hade han en annan grabb, han heter Ivar Larsson, han var svåger med honom. Så hade vi stannat, det var 5 pojkar som bodde upp på de där 2 rummen vi hade där. Det var rätt så bra plats, vi kunde koka mat och så där vidare.
Werner Johansson nu från Karlsruhe, kände du honom tidigare eller?
Nej, han var här före när jag hade blivit gammal nog.
Hur länge har han varit här före dig?
Ja, han har nog varit här 20 år.
Så pass länge?
Ja. Så han gick tillbaka 1931 igen den gången.
Han pratade flytande engelska då?
Han kunde inte många ord engelska. Han kunde inte få höra den engelska på den sidan av Rockford, du vet.
Inte det?
Nej.
Arbetade han på Skandia eller vad arbetade
han? Han arbetade på Skandia för den möbelfabriken där. Och jag arbetade där också. Han tog mig ner där för att jag skulle få ett jobb.
Så du fick ett rum då i samma hus?
Ja, vi bodde på samma plats. Så det var ju väldigt bra för han hade bil och så vidare. Så hade de en carriage uppe på Delvin Lake och det gick vi varje lördag och söndag.
Hur länge dröjde du nu innan du gick ut och fick arbete? Eller hade bror din skaffat arbete redan?
Ja, jag fick det genom Werner. Han tog mig med ner till när han gick till jobbet.
Och,
ja, så jag fick jobba där.
Och du fick arbete med en gång?
Ja. Men jag tyckte inte om det vidare, det var så hemskt mycket skrammel och väsen så man kunde inte höra någonting. Så jag träffade en bagare på Sjundegatan och han frågade, vill du bli bagare, sa han. Han var en värmlänning, han hade just kommit hit och skulle komma från Fullhundan i Sunne, kom han från Värmland. Och så kom han till Sjundegatan, det var värre ändå. Det var mera fullhundar där, det var jag i Sverige. Så det hjälpte honom inte allt. Men jag arbetade för honom kanske i 2 år, så jag fick lära mig lite grann.
Så han var riktig bagare?
Han var konditori. Han har varit över hela världen. Han har varit i Norge och Danmark och Tyskland och arbetat.
Vad hette han, sa du?
Axel Wernström hette han. Han är död nu för många år sedan.
Så du började då utan någon lärdom i...
Ja, han sa väl att jag blev bagare så. Och det gick rätt så bra. Det tog inte så värst länge för jag kunde... För han... Jag fick lära mig lite fortare än vanligt för att han var ju på fyllan för det mesta. Så. Och då var jag ensam. Hon hjälpte mig lite grann men hon hade inte så mycket...
Ja, så han fortsatte med drickan helt?
Det var inget att stoppa det på det inte. Det var fortsättning. Så jag var där ungefär kanske 2,5 år och sen började jag hos en annan fruntummer som hade bageri på Bradvi. Och arbetade för henne i närmare 3 år. Men det var, hon hade ju ingen vidare bagare heller, för hon hade lärt sig hemma, aldrig varit i någon vidare bageri i Sverige heller. Så det fick jag allt ha, hade mina egna recipes för från det andra bageriet. Så det fick man ta från därifrån och sen...
Och det var svenska...
Ja, det var, hon var, hette Adolfsson.
Adolfsson. Ja. Men det var svensk bageri?
Ja, det var svensk. Han var gjutare och arbetade för Draftforge.
Hur många svenska bagerier fanns det då när du kom 1929?
Ja, det var nog en 2/3 av svenskar i Rockford på den tiden, och kanske mer.
Ja, men hur många svenska bagerier?
Ja, det var alla på östra sidan om älven, så var det svenska bagerier. Det fanns
ingen på västra sidan?
Nej. Eller på östra sidan var det alla svenskarna. Älven, om du gick på andra sidan älven, då fick du stryk, så du får du fick hålla på din egen sida.
Alltså det var en oskriven lag?
Ja, det var mörklagda, och så var det ju Irish and mixture.
Ja.
Så det var inte mycket med vid den här västra sidan. Allt det bästa var nog på den östra, vad svenskarna var. Och de hade 5 bageri på Sjundegatan på den tiden.
5 stycken?
5 stycken bageri på ett, ungefär på 3 kvarter. Och det alla klarade sig. Och det på en lördagkväll kunde du knappast komma fram, för folk var ute där på kvällarna och
gick. Köpte folk mer bröd på den tiden, tror du?
Ja, det gjorde de nog, för de fick det bra billigt.
Så det var inte värt att baka eller stå hemma och baka då?
Men vi åt på en kooperativa restaurangen på 3D, även heter det. Ideal heter den restaurangen. Sen hade de en kooperativt på 9 street. Och 15 ävne, det hade de ett annat kooperativt café.
Och det var sådant som hade startat utav ett...
Utav de där, svenskarna. De var lite mera tilltagsna och sen var det ju kockar och grejer som de hade. Ja, det var nog socialistklubben som hade ordnat lite med det där också. Kanske var Ida också. De var ju starka på den tiden. Alla så skulle ju betala tillhöra socialistklubben.
Vågade de tillhöra det allihop då?
Ja, det var nog en del kanske för som var, om de hade en basjabb eller någonting sånt där.
Då vågade de inte?
Då fick jag hålla sig därifrån. Men jag tillhörde aldrig, men jag var med på deras tillställningar och sådär. De hade, de var starka på den tiden.
Det var David Kalin och Harry Andersson och...
Ja, Harry Andersson, han var väldigt aktiv, och sen var det ju Linde och Carl Linde och Ågren.
Alltså Carl Linde var med?
Ja, han var med till det sista. Han var nu, jag gick med dem, jag kände Ågren. Han var ledaren på den senare tiden. Ja, de försökte att ha lite möten och ha officerare och så där vidare. Och då gick att Carl Linde med också. Ågren och Ågrens pojk, han var ju stark socialist. Han var ju ute och talade offentligt, pojken han.
Yes, ja. Lever han fortfarande?
Ja, det gör han nog, för han var ju ungefär en 18 eller 19 år då. Samma ålder som jag, han kanske är nog i 70-talet, tänker jag. Men han var väldigt begåvad grabb, den där han kunde tala.
Var han med i det politiska då?
Ja, han arbetade hårt. Han var ute i Kotemplareparken och höll tal där. De hade grupper som stannade hela veckor, och då hade de socialister från Chicago arbetade i skolorna där. Väldigt bra professors som höll tal. Så det gick ihop bra på den tiden.
Var det många som kom till de mötena nu? Var Var det många som kom och lyssnade på den?
Oh ja, de hade en stor grupp där ute i kampen som stannade hela veckan. Och då hade de olika professors från Chicago och som kom och höll tal och så där vidare. Ja, det var...
Och det var under 30-talet?
Det var under 30... Ja, det var 32, 31 och 32 och 33 var nog den mesta högpointen utav socialismen.
Och så sålde de tidningen då, Rock, vad heter den här, skandinaviska...
Socialisten. Och Meyer Blom, han var med, blev major efteråt för 5 gånger tror jag. Och han var också med i socialistklubben, stark socialist. Och Ekström, han, Sjundegatan nu, det var Ekström, han var en av de starka socialisterna. Han hade sånt där, sålde böcker och tidningar och sånt där. Men
det... Vad hände med dem sen? Försvann de?
Ja, de gamla... försvann och blev för, ja, de kunde inte klara sig så, och de yngre brydde sig inte om det mycket, det blev mer arbete på den tiden och då tystnar nästan mesta om de får ett arbete.
Den här Ågren du sa nu, var han född här, han som...
Ja, inte det, pojken var född här, ja. Men han hade en flicka också, hon bor där ute på South Main Way at Artan. I know where the house, but I can't remember, jag kan inte komma ihåg vad namnet var på gatan. Men hon kom till Kotemplan ibland på deras tillställningar. Men hon var inte aktiv i socialistklubben så som pojken och gubben var. Så
det var många som tillhörde Kotemplan då?
Oh, ja, alla så skulle betala tillhöra det när de kom hit. För de skaffade dem jobb, se.
Det hade
ja,
lätt med.
Ja. Ja, de hade ungefär en 250-300 personer som belongade till Kotemplarna på den tiden. Alla kontrakter som hade någonting och på de stora fabrikerna så hade de alltid någon som kunde skaffa dem in och få arbeten. De kanske stannade så länge, men de tillhörde en tid i alla fall. Och många stannade och blev väldigt